Eirikur, vi sitter här nere i hamnen i Ekenäs. Vi är på bokkalaset och det jag funderar på, tror du att här är någon sorts övervakningskameror här nere?
De finns ju överallt, tror jag. Det finns en nightclub, de har säkert säkerhetskameror någonstans, skulle jag tro. Jag har ju en telefon i fickan, det här är säkert också med kameror. Så de är ju överallt, det är ju nästan, men det är nästan aldrig. Man kanske kan gömma dem eftersom vi har dem i fickorna, men man är aldrig långt från en kamera och en mikrofon egentligen också. Till exempel telefonerna går ju att hacka till exempel. Det är svårt och det är inget smidigt system för att göra det till vem som helst, men de går faktiskt att man kan då använda dem som någon slags övervakningsapparat.
Din senaste roman, Dumhet, det är ett slags övervakningsdystopi som utspelar sig i en mycket snar framtid. Och den handlar ju om vårt övervakningssamhälle specifikt. Hur vi blir övervakade, men också vårt behov av att bli sedda och kanske också övervakade, eller hur?
Jo, absolut. Det är ju både att man har ju inget identitet om man inte ses. Om det är ingen som ser en, då behöver man inget identitet. Man behöver inte säga jag är så här och så här och så här och jag är det där och det där och det där. Man är ju bara dominant, någon slags tomhet nästan, utan andra människor. Men sen är det ju också den här gamla tanken att man vill ju inte. Man är först och främst är man rädd när man går ensam i mörkret. Men hon tror att alla andra sover och de kan inte se mig just nu. Ja, då är det ju då som vi tycker att saker kan hända. Nu vet jag inte om det statistiskt stämmer att det är då man är mest farlig situation. Men det är ändå det vi känner. Det tycker jag är intressant.
Den här romanen handlar om ett författarpar, Aki och Lenita. Och när de träffas så beslutar de sig för att försöka leva utanför de sociala medierna, stänga av alla kameror, inte vara med på Facebook, inte synas, så att säga, bara vara med varandra. Men ganska fort så inser de att vem ska de visa all sin lycka för om bara för sig själva? Är de lyckliga då om ingen annan ser att de är lyckliga? Är det så att vi måste hela tiden få den där bekräftelsen på att vi finns och alla de här likesen?
Ja, absolut. Och det tror jag i och för sig vi har ju alltid haft det behovet för att likas av andra människor även innan vi hade Facebook och någon slags bekräftelse på att, och du vet, då var det ju bara, du vet, man håller en fest och hur många kommer till min födelsedagsfest, du vet, om det är få som kommer då, men tycker man att man är failure. Så det, men det är sånt intensifieras egentligen bara genom likes och den sortens gillande. Man kan ju också säga att i det här samhället då blir det mycket lättare att hitta någon som då gillar det man gör. Att skaffa en vän i Somalien eller Vietnam eller vad som helst som då gillar det du gör. Även om ingen annan i hela världen gillar det, då får du åtminstone 2 likes. Det är inte bara dåligt. Det kan också bekräfta för de som står utanför att de är värda någonting.
Aki och Lenita, de glider isär så småningom och separerar och sen använder de sig av de här kamerorna för att hämnas på varandra. Det som var en lycka blir till en hämnd. De har bland annat vad man skulle kunna kalla för hämndsex eller hämndporr för att hämnas på varandra.
Ja, de informerar den andra när de har sex med någon, eftersom det är, samhället är ju så att alla ser alla var som helst och hur som helst. Då kan man alltid se om om man har ju någon slags, kan man säga, en plikt för att inte titta, som man ska göra typ i en sauna till exempel. En skyldighet att inte titta. Och det är ju samma med det här. Men sen blir det väldigt svårt i vissa tillfällen när din före detta make säger, här är jag och jag ligger med någon. Ska du då inte titta ens för att se om det är sant och så vidare. Då blir igen, och de använder den här mekanismen väldigt mycket för att tortera varandra genom det här seendet och vetandet, men också genom den, om vi har en aning om någonting är sant, då behöver vi gå dit. Det är väldigt lätt att tända på besattheten i en människa, speciellt när det gäller kärlek och samlag, är ju båda väldigt, väldigt starka, och när det blandas ihop på det sättet, då tror jag man blir, ja, då blir man väldigt lätt besatt.
De går ifrån att vara kärasten till att bli varandras bittraste konkurrenter. De skriver var sin bok som utan att den andra vet om det så handlar om samma sak. Det handlar om hur en ung pakistansk kille kommer till Island, växer upp, radikaliseras, åker till Syrien, krigar med ISIS, kommer tillbaka till Island och tar livet av sig. Mm-hmm. Varför skriver de samma historia?
Island är ju väldigt litet och jag har ju alltid själv varit ganska rädd för den här idén om att vi som författare, isländska författarkåren, att vi läser samma böcker och vi går upp och vaknar till samma väder varje dag och vi läser samma artiklar och det blir den här bubblan. Och eftersom jag är ju av den åsikten att författarskapet är en konsekvens av det man läser och det man upplever, att då blir det automatiskt, så börjar man tänka att desto närmare vi står och desto mer vi ser in i varandras liv och desto mer vi blandas ihop egentligen, desto mer lika blir konsekvenserna av dessa upplevelser. Och de konsekvenserna var i litteraturen, då blir böckerna mer och mer lika. Det hände förra året till exempel när den här boken kom ut på isländska, då blev det, jag tyckte det var märkligt att det var så många, plötsligt så kom det så många autofiktiva romaner från våra stora författare. Samma år, vi har ju inte haft den här autofiktiva böljen som ni har haft i den övriga Skandinavien. Men plötsligt så kom alla på samma idé att de skulle återupptäcka självbiografin. Och det var väldigt fina böcker som kom ut av det, men det var märkligt att alla kom till samma slutsats. Utan att de hade ju pratat ihop sig. Alltså. Och det tror jag händer hela tiden. Man ser det ju till viss grad. Vissa tillfällen är det väldigt, väldigt uppenbart vad som kommer att hända. Till exempel efter krisen i Island så kom det ju 2009 och 2010, då förstås var det väldigt mycket böcker som handlade bara om det. Och det är ju väldigt vanligt och det är väldigt viktigt också att vi kan röra oss som en författarkår. Eller som att här är det någonting som behövs smältas nu, som ett samhälle behöver tänka över just nu. Men sen kan det också bidra till att vårt tänkande, att det tappar variationer. Och det kan man tycka vore synd om det skulle hända på det sättet. Och det tror jag är helt möjligt.
Den här romanen spelar sig i det stora hela i Isafjördur. Och den här staden drabbas titt som tätt av strömavbrott. Och det visar sig så småningom att bakom de här upprepade strömavbrotten står en konstnärsgrupp. Vad har de för avsikt med att stänga av strömmen titt som tätt?
De står emot moderniteten, de är väldigt kritiska till det här övervaket och till den här världen där alla ser varandra och så vidare. Och till teknologin egentligen som en idé. Men de är också väldigt unga. De är inte ens gått färdig sin utbildning. Det är sånt deras slutprojekt. Och de gör det som ett konstverk. Ja, det är idén att om terrorism som ett konstverk, och den ligger ju väldigt nära. Det är ju, var ju ett filosofer som pratade om den 11 september som det ultimata konstverket. Och den här idén om att det är ett konstverk är ju inget nytt. Men de tar den till en nivå man skulle inte tro flesta skulle göra. Men det som jag tyckte också var intressant med dem, och jag tycker det är intressant med konstnärer i övrigt, också med Aki och Lenita, hur de kan falla ner, man lätt faller ner i någon slags en hel egocentrism. Där man inte ser någonting som står utanför. Och det är väldigt intressant eftersom det är också en konsekvens av att titta på världen. Att du tittar på världen tills... Det är nästan som att titta rakt ut över och går hela världen runt och kommer och ser sig själv i ryggen. Och då och sitter fast i den här navel gazing egentligen som det slutar i. Och det känner jag igen från mig själv. Till sist så tror jag deras konstverk, deras terrorism handlar mycket mer om deras egna behov av att ses helt enkelt, som alla andra. De är uppväxta i den här världen och tycker att alla andra ses för mycket. Det är ju också en grej som konstnärer tycker väldigt svårt med internet i stort sett, tror jag, att hur alla är kändisar nu. För att när alla är kändisar, då blir vi som ska vara kändisar mycket mindre kändisar. då blir vi helt oväsentliga egentligen. Och jag tror någonstans så är det deras problem. Att i en värld där alla ses, då behöver du göra något så helt extremt för att någon ska märka av dig.
Som att stänga av strömmen.
Ja, och stänga av. Egentligen för att det är ju sånt ett samhälle som drivs bara av ström. Allting fungerar. Kamerorna och alla våra sociala sammanhang fungerar igenom den här strömmen som du stängs av. Men det är också väldigt roligt i ICF. För vi har ju de här problemen med strömmen. Jag är ju därifrån. Varje vinter då går det ett par gånger.
En av de här som är med i den här så kallade terroristgruppen, konstnärsgruppen som sysslar med den här, om man kan kalla det för konceptkonst nästan, är en finländsk kvinna som heter Sirpa Hietala, som du betecknar som linkolist. Mm-hmm. Efter då Pentti Linkola, den här ökända extremekofilosofen från Finland. Varför ville du ha honom med på ett hörn här?
Jag tyckte det var, jag blev själv lite förvånad när jag fattade att han existerade på något sätt och hur stor han är egentligen inom den antiteknologiska, den antimodernitetsvärlden. För att man kopplar det väldigt lätt ihop med USA. För där finns det ju de här Unabomber och alla de rörelserna är ju mycket, mycket större. Men jag blev lite förvånad av att se hur... För man känner ju, jag har ju bott i Finland, men jag känner ju också sånt även innan. Och då är ju väldigt, ett samhälle som ligger väldigt nära det jag känner. Och att den här extremismen skulle ha ett av sina hjärtan egentligen i Finland tyckte jag helt enkelt var väldigt märkligt. Det var ju bara därför, för att flytta dem, att de idéerna inte ligger så långt borta. Om jag hade haft ett isländskt exempel, då skulle det säkert ha varit det. Men de idéerna finns ju förstås i Island, men inte på den nivån som Pentti Linkola är.
Man kan ju inte undgå att fråga vilket ditt eget förhållande är till sociala medier idag och din egen relation till det här med att bli sedd och att synas i olika sammanhang, kanske då framförallt i rollen som författare.
Den boken skrivs ju också direkt efter Ondska, min förra bok som blev väldigt mycket uppmärksammat och kom ut på flera språk. Och det var ju den första gången jag själv hade sådana framgångar att bli intervjuat. Och så mycket, och till den graden och på olika språk. Och den idén om att plötsligt man är sedd av flera tusen läsare i olika länder. Och då blir det, ja, jag blev väldigt medveten om det. Blev väldigt neurotisk av det egentligen. Men sen har jag ju också... Mitt förhållande till det är ju samma som bara Aukey och Lenita, så vem som helst, tror jag. Det är båda jag beundrar teknologin och allt den har gjort för oss och allt den kan göra för oss. Men sen känner jag också att man har så dåliga kunskaper hur man ska hantera den här världen egentligen. Att man tappar bort sig väldigt lätt och man... Speciellt nu, till exempel de senaste veckorna när vi har haft val i Island och val i USA och... Bokhösten håller på, då blir man helt... Facebook blir 14 timmar om dagen. Sitter man och läser analyser om Donald Trump. Och det är ju underbart. Det är underbart hur fina artiklar jag har läst och hur mycket man har gruppanalyserat med sina bekanta över social media om vad som händer i samhället. Men sen är det ju också... På samma nivå så blir det också den här navel gazing. Att man tycker att kanske vi bara håller på och gräver i våra egna navlar. Man kanske borde hålla på med något helt annat. Alltså jag beundrade och jag föraktade helt samtidigt. Och jag tror inte jag skulle kunna förhålla mig till det på ett annat sätt. Det är väldigt intensivt egentligen. Att man är kopplad med så många människor. Och då blir det, ja, det är helt enkelt intensivt.
Jag tror vi stränger av strömmen nu.
Okej. Okay. Tack så mycket.
Tack ska du ha.